Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé
och Design. Kör du fortfarande ett mål om dagen grejen?
Ja, det gör jag.
Ja. Mår du bra med det eller?
Ja, jättebra. Ja. Framförallt bra i kistan.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är dagsformen, Mattias?
Fint.
Det är ju, vi poddar ju, när vi spelar in idag är ju den tidigaste. Klockan är 8.33 på morgonen vid inspelning.
Ja, jag fattar inte. Du sa det. Det var absolut inte mitt påhitt, kan jag säga.
Nej, jag var förvånad när jag sa, vi har en kanongäst, men ska det funka så måste vi spela in 8.33. Du, ja.
Ja, men jag menar, om du linar upp en kanongäst så får man ju bara bita ihop och ta det. Eftersom gästen inte kunde senare. Mm. Det frågar jag ju.
Ska flyga till London?
Ja, jag var faktiskt ändå tvungen att fråga. Det skulle inte gå lite senare. Mm. Fast det var en helt meningslös fråga. För du hade ju aldrig föreslagit 8.30.
Nej.
Om det hade gått på något annat sätt. Mm. Mm. Men jag är skitglad för nu är jag här. Ja. Fan, det blir en lång dag här.
Ja. Och det här är ju mina tuffaste veckor. Liksom, jag har inget problem att det blir mörkare och mörkare i Sverige. Liksom fram till jul och nyår och det där, för det är liksom, det förstår man, så ska det vara liksom. Men nu när det börjar bli liksom februari,
ja, men
nu
börjar det ljus, vad ska du gnälla över nu?
Ja, men det är ju inte ljus.
Det är ett jävla gnäll på dig alltså. Först är det att det blir mörkare, men nu är det väl så.
Nej, men jag säger inga problem att det blir mörkare.
Du sa dina värsta veckor, sa du nu.
Är nu. Nej, jag har inga problem.
Det sa du ju höstas också att det var tungt och att nu var det bara så jävla mörkt.
Ja, men den värsta veckan är alltid den veckan som pågår.
Precis, det är det som är problemet.
Ja, okay.
Nu är ju fan ljust ute och klockan är.
Ja, jag måste ju åka till Spanien varannan vecka nu bara för att ladda om.
Ja, så
det är Greta gråter ju.
Bara du träffar mig varannan vecka så.
Nog om detta.
Eller helst varje.
Ja, men du ser ju pigg och fräsch ut.
Tack.
Trots omständigheterna.
Tack.
Det var dit jag ville komma.
Du också då, trots att det är din värsta.
Nu slutar vi babbla och ger oss in på dagens ämne.
Ja, superspännande. För vem är nu den superiga gästen? Det vet ju lyssnarna, för de har ju sett i rubriken redan.
Ja, det är det värsta vi vet. Poddar som ska hemlighålla gästen trots att man vet att folk har klickat på länk.
Så gjorde vi de första 100 avsnitten också. Så.
Och nu kommer...
Ja, men nu, presentera då.
Ja, det är ju ingen mindre än, vad ska vi kalla honom? Talarexperten, debattören, entreprenören, David Phillips. Välkommen!
Tack.
Härligt. Men är det någon, om det är någon av oss tre här inne som ser pigg ut, så är det David.
Ja.
Tack.
Du ser ruggigt pigg ut. Hur dags går du upp? Så här, 5 och drar en smoothie och yogar. Och.
Helt rätt. Det där är min regim. Ja. Ja, det har faktiskt varit en riktigt... Jag insåg att det här året kommer vara ett av mitt absolut hårdast arbetande år. Så att någonstans tidigare, i slutet av förra året, så gick jag in i en keto-diet. Fastade regelbundet, tränar, maximerar min sömn. Känns som en Aura-ring på fingret som...
Vad är det?
Som mäter mina biologiska värden. Om du tittar där så ser du att det finns elektronikkomponenter i ringen. Oj,
det som vi trodde var en sån här skön gangsta-förortsring som nu visar sig vara någon typ av tech-produkt här. Ja,
det är en massa chip och grejer inuti. Alltså, för lyssnarna kan vi berätta att det ser ut som en fet ring. Fet, snygg silverring ser ut som det var. Men det innehåller en massa bra grejer där.
Finsk uppfinning, så den mäter mina biologiska markörer. Och bland annat så mäter den HRV, vilket är en jätteviktig biologisk markör.
Okay.
Och ju bättre HRV du har, det vill säga variabilitet mellan dina hjärtslag, ju bättre fysiskt och mentalt kan man säga att man mår.
Okay.
Och då är det ett jättebra mått. Så att saker som verkligen drar ner värdet är taskig sömn, mycket stress, tung mat innan man går och lägger sig... Tung träning också faktiskt.
Mm.
För då får hjärtat jobba ett tag på att återhämta sig. Men sen så när man har genomfört tung träning under flera tillfällen så blir HRV sakta men sakta bättre.
Mm, okay.
Och HRV går ner ju äldre man blir. Så man vill verkligen liksom bryta den trenden.
Mattias, om man ska bedöma din kväll, tung mat eller tung träning, vilken är den troligaste riskfaktorn för kroppen? Nej, du vill inte svara på det.
Ja. Det var ju inte mig vi skulle prata om. Nej, så vem är David? Berätta, vem är du? För er som inte vet, vem är du? Vad gör du?
Jag är en superkommunikationsnörd som älskar att bryta sönder allt vi gör kommunikativt i den absolut minsta beståndsdelen. Så jag för 7 år sedan så blev jag förbannad på hur människor använder PowerPoint. Så då skrev jag en föreläsning som heter How to Avoid Death by PowerPoint. Vilket blev den mest visade TED-talket i världen på det ämnet. Och 4 år senare så byggde jag en föreläsning som heter The Magical Science of Storytelling. Och bröt ner storytelling på ett sätt som ingen hade gjort, inte ens Disney. Så jag får åka till Disney och undervisa dem i hur de ska göra. För jag blev först i världen med att injicera signalsubstanser på kommando i min publik via olika typer av stories. Och mitt senaste projekt var att jag analyserade 5000 presentatörer i 7 år för att, igen vad jag förstår, bli först i världen med att identifiera alla tekniker vi använder för att kommunicera. Till exempel så nickar du instämmande när du lyssnar på mig. Det innebär att du uppfyller teknik 74. Det är snyggt jobbat. Medan du har huvudet lutat till höger istället, så det har inte du. Men det innebär att du, Charlie, nu uppfyller teknik 72. Snyggt jobbat.
Men ska man uppfylla båda, ska man ha huvudet till höger och nicka då? Så här?
Exakt som jag gör nu, ja. Mm, ja. Och det där ger då poäng i lyssningsegenskaper.
Finns det någon... Det är ju uppenbara fördelarna här. Du är ju liksom den här supernergiska personen som just gör detta. Ringen var ingen tillfällighet. Att så här, du ska inte bara så här, ja, jag hoppas jag orkar i år. Utan då bryter du ner det. Ja. Finns det någon nackdel med det? Att du känner att du blir lite så här knäpp i huvudet av att de här 100-talar liksom kommunikationsfaktorerna snurrar i huvudet liksom så här. Ja, förstår du? Men kan man gå på med dejt för dig? Eller kommer det bara bli så här att du sitter och analyserar hela tiden?
Intressant fråga, för att jag får ofta feedback på att folk är rädd för mig. För att de anser att jag, eller de tror att jag läser dem. Mm. Och det gör jag ju. Men jag ser det bara som en rak fördel. För att alla människor kommunicerar hela tiden icke-verbalt. Det är bara att de flesta har inte lärt sig hur man ska läsa av det. Medan jag har gjort det, och då kan ju jag på ett bättre och tydligare sätt se vad människan faktiskt kommunicerar och ställa motfrågor för att få en tydlighet i vår kommunikation.
Mm.
Och har personen någonting att dölja, eller en lögn att dölja, ja, då finns det ju en problematik direkt i relationen.
Mm.
Så jag personligen ser inte det som ett problem, men det finns... Ja.
Mm. Men där har jag en fråga då, på tal om motfrågor. För att det är så otroligt intressant när man umgås med människor, att vissa... av både kompisar och vänner och familj som är i min härhet har alltid jättemycket motfrågor.
Mm.
Det, så här, när man sitter och pratar om vad det än må vara så får man motfrågor liksom.
Mm.
Fram och tillbaka som jag upplever att ett samtal borde vara.
Yeah.
Men sen har jag också direkta motsatsen där de som aldrig ställer en enda motfråga.
Mm.
De undrar ingenting. Vad är problemet liksom? Varför uppstår det så? Är det att man är det jag som är så tråkig? Eller är jag förberättande redan? Hur kommer det så där sig? En del, alltså, jag blir frustrerad av en del som inte ens vill kommunicera.
Du ska inte nämna någon där, men jag vet ju att du har en person som du blir som att det har blivit en grej nu, att du tänker så här: jag får aldrig en motfråga. Nej. Någonsin.
Mm. Vad har du någon tanke kring?
Oj, det kan vara jättemånga saker. Det är precis som du sa, det kan vara som så att du upplevs som tråkig för den här personen och de vill absolut inte ställa någon motfråga, för det innebär att du kommer att prata mer.
Mm.
Det kan också vara det att du är supertydlig och jättekompatibel med den här personen, så det är så här halleluja-känsla varje gång du pratar och allt bara faller på plats. Det kan vara att personen vill prata om sig själv mycket, mycket mer. Och därför så hela tiden orientera frågorna mot sig själv istället för till dig. Det kan vara jättemånga olika anledningar.
Mm. Det är lite oskönt, tycker jag.
Ja, vi är ju mer eller mindre kompatibla med olika människor. Det är bara så det är.
Mm. Ja, det är så. Men känner du igen det? Att det just är att vissa människor ställer inga motfrågor och vissa gör det.
Ja, absolut. Definitivt. Och tittar man då på de här 110 stegen... Så min tes är så här, vi bär vårt ansvar för vår kommunikation, och vill vi upplevas på ett visst sätt så bör vi lära oss hur vi uppfattas, både tyst och passivt och aktivt som kommunikatör. Så nu när ni sitter och lyssnar på mig så är ni ju superduktiga med det här lutade huvudet, nickande instämmande, och ni härmar mina ansiktsuttryck. Alla de här tyder på och att ni omsätter det jag säger och aktivt lyssnar. Och därmed så blir chansen större att jag pratar och ni får bättre material på podden. Så det är ju toppklass. Medan om du har då någon som intervjuar som inte gör det här, då blir man nervös som gäst och så vet man inte, levererar jag, levererar fel, vad gör jag för någonting, var ska jag ta vägen? Så att man bär ansvar för sin egen kommunikation. Så de här personerna, hade de kunskap om sin kommunikation så borde de göra annorlunda.
Mm. Vad tycker du är mest oförlåtligt om man pratar om dig personligen? Liksom när du möter människor, vilken avsaknad av kommunikativ skill är det som får dig att bara tröttna direkt? Liksom? Finns det någon av de 110 som du sätter framför de andra som så här?
Jag skulle säga, ja, det är kanske två svar på den frågan. Den ena är ögonkontakt. Mm. Den är ju en sån här klockren grej. Det värsta som finns det är när, säg att det står ett led med personer, 8 stycken, och så kommer någon fram och börjar skaka hand med dem. Och för varje person de skakar hand med så finner de ögonkontakt i den 3 personer bort hela tiden. Så de skakar hand med en person men har ögonkontakt med 3:e personen. De missar ögonkontakten med den de faktiskt skakar hand med. Det är nästan förnedrande. För det betyder att man betyder ingenting för den här personen. Så det skulle jag säga som en sån grej. Men det andra, när folk kommer till mig och säger så här, av alla de 110 stegen, vad ska jag förbättra? Och då säger jag mellanljud. Utan tvekan. Du ska bort med 24. Det är nummer 24 av de 110. För saken är den att när man har mellanljud, när man är och öar, är, mmar, öar och mellanord, så illustrerar det att du antingen inte vet vad du ska säga, att du har tappat tråden, att, ja, att du inte har koll, att du kanske ljuger för osanning. Du är nervös, rädd eller tänker. Men antalet saker som kan tolkas negativt in i ett mellanljud är så mångfald många fler än att det tolkas som att du tänker. Och det som är då så häftigt är att när man blir av med sitt mellanljud, då kan man presentera vad som helst, man kan kommunicera vad som helst och det låter som att man har stenkoll på läget. Verkligen stenkoll på läget. Medan om du har mellanljud, det som då är läskigt ur ett säljperspektiv eller kommunikationsperspektiv, är att du uppfattas som att du inte har koll fast du har stenkoll.
Finns det aldrig en fördel med mellanljud då? För att jag kan ju tänka att inte när jag föreläser kanske, men jag tror att jag använder mellanljud ibland när vi poddar och framförallt i så här parmiddagar och grejer, att jag i syfte att lätta upp kommer inte låta så färdig och genomtänkt i min åsikt och grejer, att jag nästan...
Ah, yes. Det är helt rätt, Charlie. Och då använder man det funktionellt. Ah. Och alla de här 110 finns det regler för hur man ska använda. Och allting kommer tillbaka till att du kan använda allting funktionellt. Så i komedi till exempel, stå upp. Då kör man gärna mellanljud för att förstärka effekten av det du säger. Och kör du rollspel och dialoger på scenen som talare eller i film, ja, då måste du ha mellanljud för att få det att verka äkta.
Just det.
Men däremot så överanvänds det. Så sanslöst mycket. Och rent statistiskt är det ungefär 70% av befolkningen som har mellanljud i alldeles för hög frekvens. Så rent statistiskt innebär att 70% av alla ni som lyssnar på den här podden kan potentiellt, om ni skruvar på den lilla detaljen i er kommunikation, så kommer ni att uppfattas annorlunda från den dagen du blir av med det.
Intressant. Men är du egen då? Jobbar du för dig själv? Alltså hyr du ut dig? Är det företag och liksom organisationer som köper in dina tjänster då? Alltså bara för att få ett grepp om vad... Absolut. Vi är fortfarande inne på vem du är.
Ja, just det. Exakt. Vi springer förbi mig och in i ämnen hela tiden. Ja, jag är verkligen egen entreprenör. Haft egna bolag i hela mitt liv. Är 43, har haft anställning 3 år av de 20 arbetsverksamma åren. Så jag är min egen. Och vi är idag 14 personer i mitt team. Varav det är då 5 tilltränade konsulter som kör samma föreläsningar som jag gör runt om i världen. När jag inte hinner eller kan. Och sen så har jag en Emil med mig här idag som är min kameraman till exempel. Och Supersara som tar hand om administration, tar hand om mig. Jag skulle inte finnas utan henne. Maria som styr hela skeppet på våran kursgård. Och egentligen är hjärnan bakom allt.
Och vill man googla det här bolaget då? Eller hur man vill liksom se, vilka, vad är de? Vad gör de? Hur ser de ut? Var går man in då någonstans?
Man går in på www.davidjpphillips.com. Eller så söker man på mig på YouTube. Man kan kolla in TED Talksen till exempel, så kan man gå den vägen också.
Ja, perfekt. Kul. Och vad ska du göra i London?
Jag ska föreläsa om kryddor. Och det är ett koncept som jag kallar för The Spice Rack of Public Speaking. Vi går ut på att vi människor har så otroligt lågt attention span de här dagarna. Och det innebär att när man står på scenen Så när jag analyserar talare så mäter jag hur många emotionellt stimulerande saker de gör varenda minut. Och då brukar det vara ungefär, är man en skicklig talare så gör man någonting emotionellt stimulerande ungefär var 20 sekund. Det innebär att man berättar en story, sen så går man över till att visa en bild, tänder en metafor, sen petar man in allitteration, sen sänker man rösten. Sen så kanske man höjer rösten, man gör en förändring var 20 sekund. Och det finns en direkt korrelation med hur många emotionella stimuleringar man gör som talare och egentligen hur populär man är som talare.
Vem är Sveriges bästa föreläsare?
Ja, de här 110 stegen är ett system där man matar in en film på en föreläsare och så får man ut ett poäng på föreläsaren. Och den personen som har fått högst poäng i Sverige är Claes Hallberg. Och det brukar vara så att ståuppkomiker får högst poäng för de har störst potential att få ut hela sin arsenal. De har ju faktiskt tillåtelse att köra mellanljud exempelvis. Så han har skårat högst i Sverige.
Jag hade det på känner, men jag vill ju bara säga att kan man, vill man lyssna på Claes Hallberg så kan man också spola tillbaka till våran podd. För han har varit med två gånger som gäst i våran podd. Och jag vill minnas att jag läste någonstans att han skårade väldigt högt i någon form av skor. När jag sitter här och tänker så hör jag ju att det är det du håller på med. Som han måste, det, han var inte en av Sveriges, eller så här, världens nio främsta han, enligt det där systemet.
Han är helt sanslös. Och det är så spännande att efter en av hans shower sätta sig ner med honom och förstå att han ser ju så spontan och ibland lite slarvig ut. Men varenda grej är planerad. Och jag får ju ståpäls när jag sitter och pratar med den här människan. Han har liksom tänkt på dopamin, oxytocin och hormoner och förflyttningar och gester. Och till och med mellanljud är medvetna för honom. Och det är så häftigt. Så att ja, han är absolut en av världens främsta. Det är häftigt att se honom. Det är en ynnest att ha honom som här i Sverige.
Så var det faktiskt första gången jag skulle föreläsa. Då ställde jag mig framför en spegel backstage. Och så gjorde jag det fånigaste jag någonsin har gjort. Jag tittade in i spegeln och så sa jag så här: du är kärleksbarnet mellan Anthony Robbins och Claes Hallberg. Nu kör vi. Så de har varit mina två liksom.
No way.
Och nu är jag vän med Claes. Men det började verkligen som att jag inte kände honom alls. Och bara hade lyssnat och tänkt så här: men jag hade hälften av hans förmåga. För det sker ett maktskifte med honom som är jädrigt intressant. Det är så många föreläsare som försöker få publiken engagerad och liksom trycker ner saker i publiken. Claes jobbar ju som han själv säger med förvirring som ett strategiskt kommunikationsmedel. Så det blir verkligen ett maktskifte där publiken sitter och försöker förstå. Liksom. Och det är en jävligt intressant dynamik när man liksom blir tydlig genom att liksom strategiskt vara otydlig. Liksom, så det är som en deckare som bara, jaha, okej. Okay, liksom,
det är genialt.
Ja, det är faktiskt väldigt, väldigt smart. Och ganska kaxigt. Det är inte vem som helst som vågar gå upp och göra någonting sånt. Nåväl.
Häftigt.
Men nu, det finns ju så många spännande saker att prata med dig om. Nu är ju vi en ekonomipodd, så vi tänkte vi skulle prata lite grann om... Du har ju en utbildning om liksom, kemi och biologi och hjärnan och grejer som vi tänker att våra lyssnare och vi själva skulle kunna dra fördel av. Ska vi börja med att berätta liksom, vad det är för den som... Det kanske inte är något som alla morgonsoffan har koll på.
Nej, definitivt så är det nog garanterat. Jag har sedan ganska många år tillbaka intresserat mig för vad är grunden i all kommunikation. Och jag började med ren psykologi och insåg att neurologi var planet under. Insåg sen att biologi var planet under det och sen så kommer genetik. Så jag har forskat, studerat och manipulerat alla de här fyra nivåerna. Men landar också på att genetik är för svårt att manipulera och neurologi tar för lång tid. Biologi kan man påverka omedelbart. Och då kör jag en föreläsning som heter Neurobiology. Det är ett lek med ord där man pratar om varför neurologi och biologi påverkar våran önskan och vilja att köpa och förmåga att sälja också.
Vad är skillnaden mellan neurologi och biologi? Som man sitter här och är lite så här, vänta nu gick det
bra fort. Fråga. Och det är att neurologi är dina nervceller och det är dina nervbanor. Och de tar lite längre tid att påverkas, att förändras. Mm-hmm. Snackar 8-12 veckor så kan du börja få permanenta förändringar rent neurologiskt. Så att du kanske har ett beteende att du alltid lyfter upp glasögonen. Det är ett neurologiskt beteende. Det är betingat och tränat i den. Den nervbanan är så inkörd. Det har ingenting med din biologi att göra. Men det är en nervbana som är så inkörd. Du lyfter glasögonen varje gång du ska säga någonting. Eller G.V. Persson till exempel med sina glasögon när han ska bli seriös. Medan biologi är omedelbart. Så om jag säger sådär nu så var det säkert som folk som hoppade till. Och det är för att din biologi reagerar omedelbart på ett högt ljud. Det är den enda gemensamma rädslan vi människor har. Och då kan man påverka sina egna, sin egen biologi och andra människors biologi till ens och deras fördel. Och såklart en nackdel, så det är ett livsfarligt verktyg att ge till människor.
Mm. Och det här...
Berätta, eller vad då?
Ja, eftersom du kan styra en människas känslor så kan du få dem att ta beslut som de annars inte hade tänkt göra. Ta Volvo-reklamen med Zlatan, Volvo XC70, kommer ni ihåg den?
Mm.
Han kör genom Norrlands vinterlandskap, han dyker en isvak och han skjuter inte en hjort på slutet, men han har siktet inställt och svenska nationalsången spelas under tiden. Den där reklamfilmen har jag råanalyserat under den här föreläsningen. Och där jag då pekar på, här producerar man dopamin, här producerar man oxytocin, här producerar man testosteron, här producerar man serotonin. Och den är ungefär 2 minuter lång. Och Volvo gick ut med hur mycket de ökar sin försäljning efter de hade visat den på svensk tv. Och då visade de att de hade ökat sin försäljning av XC-modeller med 50% under de 3 månaderna. Och därför jag säger att det är farligt. För att vi människor är... Vi har så dålig motståndskraft mot att våra känslor förändras. Och den här filmen blev ju så att den här kallas för Zlatan Volvon till exempel. 50% är sjukt. Du kan ju tänka att säljchefen sitter så här på kvartal. Bara, ska vi öka 3,7? Nej, vi kör 3,9. Så kommer någon dåre bara 4,5. 4,5, vi kör! Nu kör vi! 50%! Det är absurt.
Men då menar jag, det här är ju inget hemligt då för de som gör reklamen. Det här har ju de förstått då. Mm-hmm. Reklammakare. Mm. Det är inte bara du som vet det. Och du har ju föreläst och du har ju talat om det för många. Och Volvo själva byter ju personal. Är det så all reklam är uppbyggd utan att vi fattar det? Liksom?
Det som är lite...
Eller är det mycket av reklamen så att säga? Är det uppbyggd på det sättet?
Ja, jag skulle säga att det är intuitivt för reklammakarna att göra så här. För att jag blir fortfarande fundersam när jag åker runt i reklamfilmer och de inte vet att det är hormoner de faktiskt påverkar. Så de har nog egentligen bara lärt sig intuitivt och genom erfarenhet att om vi gör så och gör så får vi den här effekten. Så då gör vi det. Inte varför. Men det som är läskigt, det är att fler och fler börjar känna till det. Och när man börjar känna till det, då kan man mera systematiskt utnyttja det. Och det som är ännu mer läskigt, det är att man börjar använda det mer och mer i spel för barn och ungdomar för att få dem att bli absolut totalberoende utav spelet i sig.
Jag kommer ihåg att Primus var och lekte någonstans när han var riktigt liten då, min son, och då fanns det leksaker med inbyggda ljud i. Och det fanns en leksak som alltid lektes med. Och den hade nämligen byggt in följande. Att när man inte lekte mer än i 30 sekunder, då lät den. Som att det liksom, så alla andra var som att man trycker på den knappen händer det. Om man skakar den händer det här. Men den hade så här, när den hade blivit lite bortglömd. Då sa den till bara, hoho, här borta. Du vet, så här. Och då tänkte jag så här, det där är ju... Det där hade ingen gjort på 70-talet. För det fanns liksom någon heder i att tvärtom. Det är, liksom så här, det är nästan ett misslyckande om barn ska ha leksaker överhuvudtaget. Och helst inga batterier i alla fall. Men nu har det ju gått så långt. Som du säger med spel och andra saker. Att det är ju... det är lättare att se det på barnen på sig
men
själv.
Men hur ska vi konsumenter hantera det här? För du säger ju ändå att det är farligt. Det betyder ju att du är rädd för att man tar beslut utifrån att man har sett den här filmen.
Kan jag inte skydda min hjärna? Bygga något typ av skyttegravar?
Ja, hur kan vi som konsumenter stå emot då?
Ja, en jättesund fråga. Och...
Vi vill ju inte komma hem med en XC90 allihopa här.
Nej. Fan. Jag vill inte ha en Volvo.
Nej.
Låt mig slippa det.
Ja, vi är inte sponsrade av Volvo, men hade vi varit det hade vi sagt jättegärna en XC90.
Ja, hur kan vi lära ut det här? Nej, men allvarligt. Hur ska vi stå emot det? Hur ska vi lära oss att känna igen som konsument att det här är en satans bra reklamfilm, men jag behöver inte bli påverkad av den.
Ja, men det är nog ganska precis exakt det du säger. För att om man tittar på alla våra beslut som vi tar under hela vårt liv så är alla drivna av en känsla och instinkt. Det finns inget beslut som är drivet logiskt. Vi rationaliserar fram beslut, men de är alltid drivet av att undvika en rädsla eller att uppnå glädje. Alla beslut är drivet av känsla.
Hur närvarande är vi till den känslan då? För att det är en sån här sak som du säger nu som är lätt att bara hoppa förbi och säga ja, okej, så är det. Men om du skulle stanna folk i affären och fråga så här, varför valde du lättmjölk istället för standardmjölk? Då skulle de säga, komma med beroende på det här argumentet. Eller varför använder du klörtvättmedel? Så skulle de ju inte säga så här, det är ett emotionellt beslut bara baserat på att det luktar som min mormor. Utan det är ju, det är ju liksom, hur närvarande är vi? För det är väl det första steget att förstå att man är under anfall. Liksom.
Ja, absolut. absolut. Så, ja, exakt. Så det i stort sett är ju det. Det man måste först bara inse är att alla våra beslut drivs av känslor. Och ju större känsloturbulens du befinner dig i, säg att du har en basnivå. Ju större variation du befinner dig från den här normala basnivån i dig själv, ju mindre ska du ta beslut just då.
Mm. Mm.
Så vänta tills att du vet att du återgår till en basnivå. Så vi säger ett exempel att någon skäller på dig, du blir ledsen, så kommer du agera utifrån känslan. Det vill säga, det är inte bra beslut att ta just i det läget. Låt dig landa, gå tillbaka till ditt basläge, ta beslut därifrån. Har du sett någonting du verkligen vill ha? Du vet det här drivet man kan få från dopamin ibland. Dopamin är alltså ett så här motivationshormon. Mm. Man kommer på så här, jag ska ha de nyaste AirPod Pros. Och de har dem inte i den här butiken. Men de har dem i 7 butiker bort. Jag tar en taxi dit för att jag ska ha dem nu. Och så kommer man dit, så finns de inte. Så blir man jätteförbannad. Så dopaminet driver oss. Så
jag vet en kille som flög till, var det London eller var det New York? Bara för att få en Apple-produkt för alla andra och flyga tillbaka. Mattias, vill du berätta?
Nej, det var ju... Det var dopaminstyrd.
Snyggt.
Ja, det var länge sedan.
Ja, det var det.
Jag har landat i min bas nu.
Nu tillbaka på basen.
Jag kan, ja.
Men hade jag frågat dig då hade du ju liksom goda skäl för det.
Ja. Du kan fråga mig nu. Hade jag goda skäl?
Nej.
Ja.
Ja.
Så det, ja, det är dopaminet. Och där, när man börjar känna den där, jag måste ha...
Mm.
Då behöver man sansa sig kanske.
Så antingen får man bara säga så här, och vet du vad? Nu är jag emotionellt driven. Och antingen så nu kommer jag ta ett beslut som jag kommer ta på emotion.
Mm.
Och det kommer möjligtvis inte kännas rätt efteråt. Antingen får man bara säga det till sig själv. Mm. Eller så får man säga, vet du vad? Nu ska jag inte köpa någonting på 3 dagar. Jag ska inte röra det här på 3 dagar.
Mm.
Ja, och då går man tillbaka till ett basvärde från den här produkten. Och då tar man ett mer rationellt beslut.
Mm.
Mm. Mer rationellt beslut. För vi rationaliserar nästan alltid våra beslut. Vi funderar så här, vi ser en kanelbulle, ska jag köpa den? Så säger reptilsystemet, vi håller på att dör, ät den!
Mm.
Men du vägrar att instinkt och känsla ska ta beslut åt dig. Så du börjar rationalisera saker som att, ja, men jag tränar ju igår. Ja, men jag ska ju träna imorgon. Ja, men du, jag kan ta en förlaget, det vore bättre om jag har högt blodsocker när jag kommer hem från till barnen. Så här. Är det inte mycket antioxidanter i en kanelbulle? Ja, men det är det ju. Jag köper det.
Mm.
Och till slut så har man hittat rationalisering som matchar känslan, så tar man beslutet. Så ja, vi landar bara som en konklusion i det. Antingen så blir du så pass medveten så att du bara tänker så här. Nu är jag drivet av känsla. Tar jag beslutet nu så kommer det vara känslodrivet. Jag väntar 2 dagar så har jag gått tillbaka till mitt basvärde. Och då är jag mer rationell i mitt beslutsfattande. Sista tipset är fokusmeditation. När du tränar på fokusmeditation, att fokusera på din andning bara till exempel. Gör det varje dag, 1 kvart. Så får du kontroll över dina tankar på ett sätt som saknar motstycke.
Mm.
Berätta, hur ska man göra?
Superenkelt. Det är väl som Claes Hallberg säger.
SNHK-metoden.
Ja, sitt ner och håll käften. Nej, inte svårare än så. Du sitter ner, håller käften, blunda gärna, andas in och ut. Säg in, säg ut. Säg in, säg ut. Sätt en timer på 15 minuter som skakar livet efter 15. Klart. Det behöver inte vara krångligare än så.
Jag har ett konkret...
Kan man spela något spel på mobilen?
Absolut inte. Och inte tänka på Apple-produkter heller.
Jag har inte någon serie på i bakgrunden.
Helst inte det.
Ja. Nej, okay.
Jag har hittat en modell där jag har nytta av det här och i kombination med en annan sak som har fått råd från någon annan. Och det är när jag hittar saker som jag villhöver, som vi säger hemma hos mig.
Aha.
Vi har gjort skillnad på behöver och villhöver. Bara det hjälper till. Och när man säger så här, jag behöver de här stövlarna. Frågar, behöver de eller villhöver de? Så säger jag, villhöver de. Och då kan man säga, ja, men då unnar vi oss det. Mm. Eller så är det så här, ja, men behöver de, då behöver de ju.
Ja.
Inte. Men så när jag hittar saker jag villhöver, ganska ofta när man sitter i så här Facebook-flöd eller någon annanstans och dyker upp någon webbshop med någon så här super snygga skor till exempel. Ja, det hade jag som exempel nu. Ett par skor häromdagen. Och då har jag lärt mig att jag går in på den där sajten och sen så tittar jag vad det finns för någonting. Och sen lägger jag det jag vill ha i varukorgen. Det är det första jag gör. Och sen så lämnar jag det. Och regeln är att när jag lägger saker i varukorgen, då måste det ligga där minst ett dygn. Innan jag får checka ut.
Det är roligt, och innan du får ett erbjudande om att det har blivit en rabatt.
Precis, 2 saker händer. Det ena är att jag lugnar med mig, så jag plockar bort hälften av sakerna som var där, som är så här, ta 3, betala för 2. Fast jag vill ju bara ha 1 par av de där skorna. Nu har jag lagt till 2 för att det ska få det 3:e paret gratis, trots att det egentligen blir, du vet, så här, då hinner jag lista ut det. Den där nivån sjunker. Plus att jag får en kampanjkonserbjudande alltid 30% billigare pris. Därför att det är ju i deras dopaminsystem blir de ju fullständigt vansinniga. Det sitter en kund som har tagit varor men han har inte gått i kassan. Du får 15%, du får 20%, du får 30%, du får vad som helst bara du checkar ut någon gång.
Ja.
Så det har jag gjort att jag dels kommer hem med det jag verkligen ville ha och inte det som jag öste på när dopaminet gick liksom.
Just det.
För det är ju effekten. Jag har ju ett motstånd mot att gå in och webbshoppa, men när jag väl gör det, då liksom, har de tagit sig igenom den muren, då kan jag köpa fler saker.
Snyggt.
Och det andra är att jag... Att
när
jag,
du shoppar, shoppar du? Och
när jag shoppar jag och då shoppar jag direkt. Så vad hette han? Jag har liksom glömt vad han hette.
Edvard Blom.
Ja, okay. Ja. Mm. Så det är ett sånt där vardagstips som jag har tagit till mig kring liksom både dopaminkontrollen men också faktiskt rabatt.
Snyggt. Då har man jättesvårt att styra bort från det där. Om man känner dopaminet slå på, man vill verkligen handla, ta upp någonting annat som tar ditt dopaminfokus. Sopa upp någon tv-serie du vet som du bara älskar eller glida in på YouTube och titta på det så att du kan styra bort fokuset från det där som liksom bara jag måste.
Hitta någon att hångla med istället.
Hångla. Ja. Där har vi det. Ja. Det är väldigt emotionellt stimulerande.
Hångla mer. Nu, det är bara klassreferenser idag.
Ja, just det. Hångla mer, ja.
Sen så tänker jag att, det ska jag kolla om du tycker att jag använder något bra system när jag gör detta. Men jag har en strategi, en prislappstrategi. Och det är att när jag hittar någonting jag vill ha så bestämmer jag först vad jag tycker att det är värt innan jag tittar på prislappen. Ja, alltså, och på det sättet så tror jag att jag har tagit bort en del av den här rea-effekten som gör att jag köper saker därför att det är sense of urgency, sense of scarcity. Liksom. Så jag tar bort det.
Vadå? Nu var det lite otydligt tycker
jag.
Jo,
men så här. Om jag ser, återigen då, vi säger att jag ser ett par snygga skor i en affär. Så jag ser att de där ser snygga ut. Och innan jag då tar tag i skorna och vänder på dem och kollar vad de kostar så tänker jag så här, vad behöver de kosta för att jag ska vilja köpa dem?
Mm.
Och säga så här, kostar de 700? Då vill jag ha dem. Kostar de mer 700, då vill jag inte ha dem. Om du tar upp någon så står det 2000 har de kostat, de kostar 1000 nu. Spelar ingen roll, för allt jag ser är ja, men 700 var vad jag sa. Mm. Var det mer än 700, då ställer jag tillbaka dem. Mm. Är det mindre än 700, då ska jag uppenbarligen köpa dem.
Mm.
Så att jag, det här lärde vi oss lite i när vi gjorde program om förhandling, att den som säger första siffran, den siffran blir liksom utgångspunkten för samtalet sen. Liksom. Så det finns en liksom bias kring...
Och då gör du det för dig själv?
Jag gör det för mig själv.
Det här skulle vara värt en 500.
Ja, ser jag liksom ska vi gå i en bilhall så ser jag en bil där borta. Så här. Men kanske en sån där då? Ja, och så tänker jag så här, ja, 195 000, det är mitt pris. Liksom. Så att jag sätter priserna först.
Men vem är du att sätta priser då? Tänker jag. Det är inte så att du har du inte fått det där via någon Zlatan-reklam innan så att du någonstans visste att du får en XC6 för endast 195 000.
I bilfallet är ju svaret uppenbarligen nej, för jag vet ju fortfarande inte vad det är för bil ni pratar om. Jag är ju så teknikointresserad.
Nej, men tror du inte att det där det är något omedvetet att du någonstans här, vad har du för referens när du säger 700 för dojorna?
Jo, det har jag ju, men jag känner ändå att jag är lite hjälp oss här, är vi på rätt väg eller är det här
jag tycker det är helt underbart att förhandla med sig själv innan man det är ju grymt bra alltså. Jag gillar verkligen idén. Det enda man kanske bör ta i beaktande det är att man beroende på sig så här att du har satt någon helt enastående affär. Då kommer ditt perspektiv på vad du anser vara ett rimligt pris vara annorlunda från om du har haft en pissvecka och en affär gick dåligt till exempel.
Just det.
Så att det är väl den enda saken man bör ta i beaktande, att det är en relativ gissning som man gör. Och om man då är i det här ruset så kan man fortfarande gissa för högt. Men det här är bättre än inte, att inte göra det. I love it. Så kombinera det ihop med att medvetenhet om rus, positivt eller negativt, så är du hemma.
Finns det några så klassiska här blir vi lurade, här blir vi lurade eller här liksom genvägar de in? Nu pratar du om reklamfilmen, att man kan liksom analysera den, men liksom när man tittar på annonser, när man tittar på sånt som skickas till oss i sociala medier, i butik, finns det saker som du noterar och säger så här, det där är bara en självklar sån här dopaminkjolhoppsan eller?
Ja, men det här som du sa, fear of missing out, alltså att det finns en chans, scarcity, att det kanske inte finns kvar, det är ju otroligt dopamin skapande. Man tror att oj, det kommer snart att ta slut. Det är ju också, det bygger också på grupppsykologi. Att, det vill säga att om det står att det är snart slut, så innebär det att det är många andra som redan har köpt det, och det innebär att man då kan tolka att det är en bra produkt, exempelvis.
Det här används ju ofta. Just nu är 16 andra inne och tittar på precis det här hotellet. Mm. Tre personer har bokat den här resan det senaste dygnet.
Ja.
Vi har bara två platser två kvar. På kvar. Mm. Det finns två rum kvar.
Alltså, de är ju experter på booking.com och hotels.com. De är ju briljanta på det här. Alltså, de är ju ett facit på hur man ska göra för att lyckas med det. Sen så är det ju väldigt manipulativt.
Så man skapar upplevelsen av att det är en kö, och det gäller nog, man får liksom, Bosse kom hit nu, nu måste vi bestämma om vi ska ha det här hotellet.
Verkligen, ja.
Alla verkar vilja ha det, det pågår just nu.
Ja,
ja.
Alltså, den är ju kraftfull.
Och då måste man bara förstå att det är klart, säger de att det är två rum kvar, är det väl det. Men, men hela världen är full med rum, det är bara ett försök att få mig att hugga tag i det där.
Ta till exempel Transformers, den filmen, jag tror det var ettan, så var det Megan Fox körde motorcykeln Aprilia, vilket är en italiensk motorcykelmodell. Och efter den filmen så ökade försäljningen på Aprilia med 20%. Så det är en omedelbar ökning. Och när du går igenom, vi ska åka till Arlanda alldeles strax, och när vi går igenom där så kommer vi se att i parfymsektionen, det primära sättet att sälja parfym på är att associera parfymen till en berättelse. En berättelse om en annan människa. Till exempel Hugh Grant eller ta James Bond till exempel. Mm. Så när man ser en parfym så är det inte doften i sig, utan det är ens emotionella association till karaktären som säljer parfymen. James Bond i det här fallet. Mm. Och därför så vill man ha parfymen. Och då kan vi ta Omega-klockor till exempel. Jättestor andel av Omega-klockor säljs för att de används av James Bond.
Mm.
En inte lika stor del av Aston Martin säljs, men ändå så har man kommit fram till att en viss del av Aston Martin säljs på grund av James Bond. Och bara i USA så plöjer man ner, tror jag, 11,5 miljarder dollar varenda år i produktplaceringar. För så fort du har en produkt som kopplas ihop med en person, så är chansen större att vi vill köpa den. Vi kopplar en känsla till ett brand genom den här personen. Så det jag vill skicka med på det i att vara varse om, det är, köper jag det här märket för att jag har en emotionell association till en karaktär, till en skådespelare, till en upplevelse från en film? Eller köper jag den för att det är bra kvalitet, den kommer hålla länge? Ja. Och jag säger inte att det är fel att köpa en Omega-klocka för att James Bond har den, för att vi människor lever i en känslovärld. Och då kan det vara jättehäftigt för oss att sätta på den här klockan och känna oss starkare. Det finns en symbolik i det som gör oss häftigare. Men det sunda är att vara medveten om att vi luras in i de här fällorna hela tiden. Michael Jacksons jacka, den röda trillejackan, gick för 11,5 miljoner dollar.
Mm.
Det är sjuka pengar.
Mm.
Medan samma på Erikshjälpen kostar 500 spänn.
Mm.
Enda skillnaden är att det finns en association, en berättelse, en storytelling.
Och det här tycker jag, jag vet inte om det är så, det vet säkert du, men det känns som det blir vanligare och vanligare att man associerar människor till varumärken, oavsett, alltså, inom många,
absolut.
Allt från kaffebryggare till klockor, till bilar, till vad det nu är. Och det är ju uppenbarligen så att det funkar för att de gör det, men jag tycker man ser det mer och mer och mer.
Eller hur?
Ja.
Mm. Sportprofiler har ju alltid varit så att de går omkring med varumärken och reklam.
Mm. Jag
har alltid varit förvånad över kopplingen mellan kexchoklad och elitslalomåkning. För jag tror inte att de käkar kexchoklad om jag ska välja överhuvudtaget.
Men där är min tes att de sportstjärnor kan göra reklam för nästan vad som helst så länge de levererar i sin gren.
Mm.
Så länge Anja Persson åker snabbast i backen så kan hon säga att hon äter vad som helst. Trovärdigheten behåller hon därför att hon åker ändå snabbast.
Ja.
Eller någon springer fortast.
Och den dealen är också väldigt tydlig. Det står de har sponsrat på axeln.
Ja, men är du en popmusiker och gör samma sak, det är ju en bedömningsfråga hur bra en låt är. Det går inte att mäta.
Nej.
Där tror jag att därför har sådana profiler som inte är sportprofiler, de har svårare att göra reklam för vad som helst. För att de kan tappa i känsla eller i trend. Vi gillar inte den här produkten. Eller jag gillar ju inte ens choklad. Det är ju bara skit. Alltså, de törs inte och kan inte på samma sätt. Men en sportstjärna kan göra det. För att så länge de simmar fortast så är det bara att köra.
Intressant reflektion.
Det finns framförallt tre produktslag som jag har noterat hur den här reklam, alltså så här, där det är roligt att titta på. Du var inne på parfym, det är en sån sak. Därför det är ju en doft man säljer, och doften ser vi ju uppenbarligen inte. Så allt man marknadsför är någonting annat än doften. Och nästan aldrig i parfymreklam framgår det ju vad det luktar överhuvudtaget. Man säger inte ingenting om att beskriva så här, vad det är. Va? En annan sån som jag älskar att titta på, just hur man försöker skapa de här kemiska processerna, det är ju reklamen för tv-apparater. Mm. Därför man försöker på något sätt sälja att den här tvn har en bättre bild än den tvn du har. Men jag ser den ju på min tv. Jag kan ju omöjligt få en bättre bild än den tvn jag har. Förstår ni? Mm. Så då får man på olika sätt försöka skapa det. Ja. Och det tredje som jag tycker är roligt, det är ju schampo. Att bara läsa på schampoflaskor, det gör jag gärna. Det kan jag erkänna, till och med läst när jag varit hemma på fest hos människor på deras schampoflaskor i duschen. Jag går inte genom badrumsskåpet, men schampoflaskan är så rolig därför att det är ju tvål. Mm. Men beskrivningen är så här... med pärlemorextrakt som livger ditt hår, står på den ena flaskan, och den andra står det så här: double protection, the black steel, det så här, och då förstår man att det är en som är till för tjejerna, en som är till för killarna, fast ja. Det läser man innehållsförteckningen, är det exakt samma grej liksom. Ja. Och sen kostar här produkten en tredjedel av vad de produkten kostar liksom. Mm. Och det där är fascinerande. Och vi vet alla att när man köper en Omega-klocka så ingår ingen rätt att döda. Liksom. Nej. Och den här James Bond som rekommenderar klockan finns ju inte ens. Det är ju inte oklart för någon av oss. Men ändå går vi på det. Det är det som är så jäkligt, tänker jag. Att vi tror ju att vi är smartare än så här, David. Ja. Vi tänker så här, jag påverkas väl inte av... Varför ska det vara reklamavbrott i filmen hela tiden på tv? Mm. Mm. Jag går väl inte ut och börjar liksom spela på Betsson bara för att det står någon idiot här med dataanimeringar och säger att det är bättre än någonting annat. Men vi gör ju uppenbarligen det. Annars hade de väl inte lagt pengarna liksom.
Nej. Ett riktigt så här turbotips för det där är att motsatsen till dopamin är oxytocin. Oxytocin är någonting som verkligen kan rålura oss. Så det är empati och medlidande, medkänsla för andra människor. Men det som är häftigt med det, om man kan lära sig droga sig själv med de här hormonerna, det är, okej, wow, nu är jag hög på dopamin. Om jag producerar oxytocin så kan de inte samexistera. Och då kan man till exempel, jag brukar ta fram min telefon och så tittar jag på 2 minuter av min dotter som är 7 år. Mm. Hur hon springer genom gräset på sommaren. Hur hon kommer emot mig och kastar sig runt mina hon kallar det för en leona-kram. Så hon låser benen runt mig, kramar mig, borrar ner huvudet i nacken och bara säger, bara, saknar dig pappa. Och så tar jag fram sådana här minnen när jag tittar på telefonen 2 minuter. Så börjar jag känna hur det tåras i ögonen. Och känslan är den absoluta motsatsen till ge mig, jag ska ha det här! Och då, det är häftigt med just biologi, det är att man kan lära sig att manipulera sina egna hormoner i stort sett inom loppet av 1 till 2 minuter. Och därmed skifta sitt perspektiv fullständigt. Mm.
Mm. Det är skithäftigt. För mig var det där tricket när jag jobbade hårt under en period. Och framförallt var det när vi var igång och spelade in tv för en jävla massa år sedan.
Ja, det fanns en kort period i ditt liv, Mattias, där du jobbade hårt. Det kommer jag ihåg.
Nej, men jag menar så, när man jobbade jättehårt och var borta väldigt mycket och sådär. Mm. Och då var ju, det bästa tricket var just att det jag alltid gjorde då när jag kom hem, det var att jag la mig på golvet. Jag la mig bara platt på golvet. Mm. Mm. För då kom barnen och ville klättra och springa och busa. Och det var ju så här, det bästa sättet att bara så här, få bort all stress och det bara försvann allting. Ja. Alla saker som upplevdes viktiga. Mm. Jag ska bara kolla mig, jag ska bara. Mm. Det var ju helt oviktigt när de kom. Så det var ju, fick jag liksom träna i att, och det är lite grann som du gjorde, typ på telefonen, att jag nu lägger jag mig här bara. Mm. Och så löste det sig. Mm. Sen var som stressen som bortblåst. Liksom. Mm.
Mm. Ja, det är klockrent. Det där är ju exakt det där, att kontrollera sina egna hormoner till fördel för sina egna beslut. Mm. Det är ju så häftigt. Och det där kör jag också föreläsningar på som heter Wow, självledarskap. Att äga sitt eget jag. Och att kunna styra vem man vill vara, när man vill prestera, när man vill vara grundad, när man vill vara driven, när man vill vara glad. Ta till exempel att jag ska dra en föreläsning och så ska jag vara rolig på föreläsningen. Då går jag in på muggen och så sätter jag mig hysteriskt garvar i mörkret i 1 minut. Bara krampar i magmusklerna, tårarna sprutar. Jag garvar inte åt någonting speciellt. Men saken är att så fort du kontraherar dina magmuskler så produceras endorfiner i kroppen. Jag kommer ut därifrån, det är som en Dr. Jekyll, Mr. Hyde-omvandling. 1 minut tar det. Jag går ut därifrån, jag ler över hela ansiktet. Jag garvar åt mina egna tankar. Jag går ut på scenen och man bara får i vibben att jag är i rätt läge för att leverera det jag ska leverera. Och igen, det är ett exempel på hur man kan bara skifta sitt hormonella tillstånd.
Mm. Det här är intressant tycker jag. Slutligen då, alltså, den här Dr. Jekyll och Mr. Hyde-effekten du pratar om här, det handlar ju om, den historien handlar ju på något sätt om en persons försök att påverka sin egen biokemi på något sätt. Ja. Och hur det liksom illustreras i historien här, och jag upplever att det är lite så att det fortfarande är lite fult att ta kommando över sin egen kemi på något sätt. Mm. Och hur vi där ligger efter. För jag menar, reklammakare och säljare och butiker och så vidare, de har ju inte tänkt att det är speciellt fult att man lägger liksom chokladbitar vid kassorna när folk inte har något blodsocker. Utan då tänker de ju väldigt enkelt. Så här funkar kroppen, då gör vi så här, då säljer vi mer.
Ja. Eller ingenjörerna som utvecklar programvara till telefoner.
Ja. Gamification är ju inget man skäms över idag. Liksom. Men gemene man, tråkigt uttryck, men vanliga människor som jag träffar har ju ändå ett litet motstånd. Så här, vi har haft en hypnotisör här och då är det första frågan så här, oh men gud, ska man hålla på så här och påverka sitt undermedvetna och inte det farligt och grejer. Det här är liksom, här behöver vi alla, tror jag, ta kommando, våga gå in på toaletten och skratta en minut utan att tycka att det vi sysslar med gör att vi nästan är Jokern i Batman. Liksom. Mm. Utan så här, förmågan att påverka oss själva är okej. För om inte vi tar kommando över den påverkansprocessen, då kommer ju Betsson ta kommandot över den. Liksom.
Snyggt. Mycket
snyggt. Men det är väl en bra summering. Mm. Att det är lätt att skylla på allt möjligt, men det vi kokar ner här, om det handlar om köpbeslut och hur vi vill leva våra liv, så handlar det om att ta ett eget ansvar. Mm. Det är ju det som jag tänker, som jag får med mig av den här timmen med dig.
Mm. Yes.
Man får hitta olika tekniker och fundera på. Och sen får man ändå i slutändan ta ansvar för om man ska handla den där grejen eller inte.
Så sant, så rätt. Briljant summerat.
Jag har en slutfråga. Mm. Vilken del av landet kommer du? Alltså att du funderar på det här under tiden. Jag vill tro att du är lite så här Örnsköldsvik uppifrån någonstans.
Men, inte helt fel gissat faktiskt.
Nej, är vi Härnösand-trakten? Mm,
det är något mer söderut. Så jag är uppvuxen i en by som heter Edsbyn. Bandymetropol.
Ah, Edsbyn, ja, nära Alfta och där.
Helt rätt. Ja, nu bor jag i Voxnan, Västerås, så det är liksom en kombination av saker.
Ja, det kan vara den.
Voxna också. Shit, vad insatt du är.
Ja, jag kan. Ett som Loket Olsson. Jag skulle kunna vara den som när de ringer från Bingolotto skulle jag kunna hitta. Ja, men jag kan Sverige. Jag är jävligt bra på Sverige. Jag nördar in mig när jag åker runt, så har jag alltid fasta på någonting i varje.
Häftigt.
Ja, men intressant.
Det här har alla människor förstått, utom de som kastar på spåret, som fortfarande inte bjuder in mig och Mattias. Så det är en sorg i vårat.
Men hur kan man då heta Philips om man är uppväxt i Edsbyn?
Min pappa är britt.
Ja.
Mm, och min mamma är svensk. Och så heter jag JP. Mitt artistnamn är David JP Phillips. JP kommer från min mamma var existentialist, så hon tyckte om Jean-Paul Sartre. Mm. Så då borde det heta Jean-Paul JP efter honom. Min pappa var britt, de hatar fransmän, så han sa bara, over my dead body his name shall not be French. Så då kom de fram till att jag ska heta David John Paul Phillips, döpt efter den franska filosofen Jean-Paul Sartre.
Nu fick vi ihop hela den storyn.
Där har vi den.
Skönt. Snyggt.
Ja. Closure.
Mm. Du drar till London nu och utövar din
absolut.
Din brittiska. Och tack så in i bänken för att du kom hit.
Jajamensan, tack för att jag fick komma.
Ja, grymt, det var en ära. Tack.
En ära. Tack.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.